Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag sitter vi utanför Majornas böcker och kaffe.
Ja.
Det är en ganska bra kombination, kände jag.
Ja, bra.
Det är ju ett sånt här, du vet, dröm. Det är ett sånt drömställe som folk har. Du vet, han satt ju på ett sånt ställe i den tv-serien Vänner. Då hette det typ så här, fan nu kommer jag säga fel. Men det hette någonting.
Typ, Books and Coffee.
Ja men typ, och det var det. Och så alla har alltid den drömmen om att ha ett sånt ställe. Så här är det ju någon som har skaffat ett sånt ställe. Jag har aldrig handlat en bok här och det är första kaffe jag köper. Jag känner mig lite dålig. Mm. Jag borde gödsla de här med pengar.
Ja, jag har ju varit här och gödslat.
Det är bra.
Men de är ju inte finnas kvar här.
Nej, precis.
Så jag har skrivit om dem, eller skrivit om stället i GP och sådär. Och ja, men, går dit och köper böcker. Ja. Så jag har dragit mitt strå till
stället. Då kan jag säga det nu också. Att det här får vi ju, sånt här får vi sponsra. Sådana här initiativ. Det
ligger ju mitt emot också plankan.
Ja, just det.
Där vi har varit en del.
I hängmattan som det kallas. Och nu sitter vi. Vi får se hur det här går. För att det hänger lite regn i luften.
Ja, det gör det verkligen.
Ja. Men det är väldigt tyst och lugnt och härligt i alla fall. Jo, jag och Andreas, vi liksom blir inte riktigt av med det som kanske ska kalla för autismgate.
Ja.
Vi får liksom prata om detta ännu mer. Ja, för det tar inte riktigt slut.
Nej, det pågår.
Ja, och då länkade Andreas mig när Klara Törnvall pratade om autistiskt skrivande i P1. Jag ska ta det här i rätt ordning. Förlåt, nu slarvar jag. Det första som hände var efter vi hade spelat in förra avsnittet. Det var att Mikaela Blomqvist skrev en replik.
Mm.
Så var det.
Ja.
Till detta som har hänt. Och hon upprepade ju en del saker som vi hade sagt.
Ja.
Och jag tror inte att hon upprepade det för att vi hade sagt det.
Nej,
hon också, ni svarar inte på mina argument var ju ett exempel och så vidare. Och det här, jag vill bara säga också att det här, man ska då lyssna på bonusavsnitt 12 innan man lyssnar på det här avsnittet.
Ja.
För jag kommer inte hålla någon i handen här nu. Nej. Jag orkar inte det.
Nej.
Det är liksom inte,
nej, vi kan inte vara hur pedagogiska som
helst. Nej, jag kan inte hålla någon. Lyssna på bonusavsnitt 12 innan. För annars, eller typ läs på om detta. För jag tänker inte hålla någon i handen. Ja, okej. Okay. Och sen så var Klara Törnvall också med i Sveriges Radio. Och skulle då förklara för folket vad autistiskt skrivande är för någonting.
Ja, det lyckades ju inte så bra.
Jag ska erkänna för dig. Jag pallade inte att lyssna på det. Jag klarar inte av.
Du pallar inte jag, 5 minuter.
Jag pallar nästan vad som helst.
Ja.
Jag kan typ äta ett konstigt djur. Ja. Men det här var för mycket för mig.
Ja.
För att jag vill inte bli arg.
Nej. Men jag tycker de inte lyckades förklara speciellt mycket då. Eller de sa så här. Jag kommer inte ihåg vad den andra kvinnan hette. Men de sa att vi ska skapa, det är ju personer på autismspektrat då, som identifierar sig som att vara på autismspektrat som ska gå den här utbildningen. Och så ska de göra kunskap tillsammans. Jag tycker ju det låter jävligt fånigt. De ska göra kunskap tillsammans med de här i det de kallar neuromixade rum. Så en del
var det detta Klara tala om rakt ut?
Inte hon, för hon jobbar inte med den här utbildningen. Men hon var väl det som ett slags stöd då, eftersom hon är den mest kända personen
hon
som de har definierat.
Hon identifierar ju sig som autistisk.
Ja, precis. Ja. Hon gör ju det. Så hon var ju det som är mentalt stöd. Och hon ser antagligen det här som väldigt viktigt. Så Klara Törnvall nämnde att vi har ett speciellt sätt att se på metaforer och sådär. Och så försökte hon förklara det genom att om jag till exempel skriver löven är rostiga, så behöver inte det betyda att jag att det är höstlöv och sådär. Och jag fattar ju ingenting vad det är. Men jag läste ju på. Jag läste på liksom att riktiga autister har ju specifika språkliga egenheter.
Mm,
och vi tog ju upp en del, dels i förra avsnittet då, bonustal. Dels, jag läste på om det här, framförallt när det gällde barn och unga då, deras tendenser. Ekolalia, som är upprepningar, ekon av ord och fraser. Som du säger, hur mår du Andreas? Så svarar jag, hur mår du Andreas?
Är det också,
hur mår du Andreas? Så kanske jag upprepar det här 1000 gånger.
Är det också samma sak som det här när om folk säger hur mår du Andreas, och så säger man tyst för sig själv hur mår du Andreas, att folk, man upprepar det man själv säger också.
Hur mår du Andreas? Jag mår bra. Ja, ja, du menar att man kanske svarar men man upprepar det ändå.
Ja. Okej, okay. Ja, men det makes sense. Ja, man försöker förtydliga den sociala kommunikationen för att man har så svårt att förstå sig på den.
Ja, det
så att man försöker hjälpa sig själv då genom att upprepa.
Ja, eller så är, kan är man det bara ett sig? Eko helt enkelt som är tvångssyndrom eller någonting då?
Det skulle jag inte tro.
Inte?
Jag tror att det har en funktionell, det mesta brukar ha en funktion, tänker jag.
Men, sedan läste jag en annan intressant grej, det är några grejer här. Metaforiskt språk.
Mm.
Men då är alltså inte metaforiskt i en vanlig lingvistisk mening. Där man använder det som... han var en stor man.
Han var en yrvind.
Han var en yrvind, han kom som ett yrväder.
Just det.
Det är inte det, utan då är det ofta när det gäller, i alla fall hos autistiska barn till exempel, så är det mer att man kanske har en specifik nu ska vi runda borda igen, eller nu är det plank. Ja, jag kan ju inte tänka på det sen, men alltså, det är väldigt individuella metaforer som omgivningen kanske inte förstår. Kanske mamman och pappan förstår efter ett tag vad en metafor
kan betyda. Man skulle väl kanske kunna säga, och nu höftar jag lite, men att skillnaden är att en metafor som kan överföra en känslomässig betydelse till någon annan.
Mm.
Så att om jag säger att någon är stökig eller att någon kommer som ett yrväder, då förmedlar jag också en känsla som den här personen kan uppleva. Ja, men är det en sån person?
Mm.
Och det är inte det de gör.
Mm.
Och för det är det de har jättesvårt med.
Nej, precis. Det är ju inte ens en medveten handling på det sättet. Och här i en bok jag har läst så var det lilla John då, som kanske han gillar att gunga då i trädgården. Och då säger han... go green riding, och då är det liksom, han är grönskan och då är han riding på den här
det är grönåkning.
Ja, grönåkning då,
och så förstår du ingen annan riktigt vad det där är då. Men jag vill bara tillägga att för vi talar ju om skrivande och författarskap. Och där är ju, när man använder språket så finns det ju en mottagare. Så att i det här fallet så är det inte så bra att skriva på ett autistiskt vis lite av definitionen av det är att ingen annan förstår vad det är.
Och jag har också en tanke sen om det. Men jag tar de här grejerna som neologismer då. Det har ju vi varit inne på tidigare i andra avsnitt. Men då kan det ju vara att då är det också extremt individuellt då, hos de här autisterna. Då kan, här är ett exempel då, det var någon dammtuss kallade en patient här då, som de refererar till som Willip. Då har man ju ett helt eget ord för vad en dammtuss är eller liksom, som ingen förstår.
Nej. Och då, och neologism eller nyord då som det betyder. Det i svenskan så är det ju ofta att man sätter ihop ord som inte har varit ihopsatta innan.
Mm.
Så att folk kan ändå förstå feelingen i det.
Ja, precis.
Ja, men det var en sån Estonia-känsla där.
Då får man ju en grammatisk
förståelse. Hur var det på båten? Det var sån Estonia-känsla där.
De satt bara i ren skräck. Men sedan också är det en speciell sak som Björnfrossa. Men det är också en speciell sak som tydligen återkommer med just riktiga autistiska personer då. Det är ju att de kan ha pronoun reversal. Vad heter det? Att om jag säger till någon hur mår du?
Då säger
du
de...
mår bra eller någonting. Svarar de då?
Okej, de har inte riktigt koll på vart man placerar pronomen. Och makes också sense. För det är också en väldigt social placering av de orden. Alltså du och jag, och det är hela tiden sociala referenser. Mm. Precis där de har svårt. Och precis det som är det absolut viktigaste i författarskap. Eftersom du förmedlar någonting med texten.
Ja.
Återigen, det finns ett tema här.
Men det här gäller ju liksom det som när man tidigare har talat om autistiska barn, ungdomar, vuxna, så handlar det om liksom en kategori som är autister i så hög grad att de är i princip utvecklingsstörda, har väldigt låg IQ, väldigt svårt, kan dunka huvudet i väggarna och sådär, och ja, är väldigt svåra och ibland måste institutionaliseras. Ja, och ibland så kan det vara att man är lite mer, har ganska okej intelligensnivå, talar väldigt sent i livet. Ja. Men liksom återkommande problem med sociala, att man kanske luktar på någon väldigt mycket, eller man gillar att lukta på folk och kan klä av sig naken utan att det är några problem och sådär.
Ja.
Utan skamkänslor och sådär. Så man har liksom stora problem med det sociala och sådär. Men det som de här Elisabeth Hjort och den här utbildningen, de har ju i deras autismbegrepp handlar ju väldigt mycket om den här glidningen då som har skett med begreppet, en diagnosglidning eller liksom en glidning i vad det är. Och de talar ju mycket om då neurodiversitetsperspektivet, som jag antar då är en, ja, det här blir ju lite upprepning av förra avsnittet, men att det är någon slags aktivism. Och den här Hjort skriver ju på Facebook bland annat.
Jag har uppe den texten här också, som hon har skrivit. Den var väldigt rolig.
Den är ju väldigt märklig. Men hon är ju besatt av att men det här autism är inte en sjukdom. Alltså, men då tänker jag, men det är väl ingen som har tänkt att det är en mental disorder. Det är inte samma sak som att drabbas av. Jag menar, Downs syndrom är ju ingen sjukdom, eller hur?
Jag har en liten grej här, och det handlar om precis det här, Andreas. Det handlar om att, jag tar från Hjorts inlägg här, då står det så här. För några år sedan hade jag själv varit undrande inför användningen av ordet då, autister, istället för personer med autism. Det var innan jag hade lyssnat på någon som förklarade att autism inte är något bihang till personligheten, utan ett genomgripande sätt att vara, bla bla bla. Hon är fokuserad på språk. Det handlar om vad man kallar någon. Det handlar om vad man blir kallad. Det här är bara språk, 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 språk. För att när vi kritiserar detta så hamnar vi ofta i vad det är. Vi hamnar i liksom riktiga
definitioner.
Ja, precis. Liksom, men hon är bara
hur det är historiskt, hur alltså vad det är. Det är ju riktiga människor som har, liksom riktiga autister då, har ju institutionaliserats väldigt mycket och får gå i speciella skolor och får lära sig använda teckenspråk och sådär. Men det är ju inte. Det är en helt annan sak.
Den är passiv-aggressiv, texten också. Det står så här. Det går förstås bra att använda vilken benämning en vill. Huvudsaken är att det är för sin egen frihets skull och inte för att tillfredsställa andras. Säger hon och fuckar upp liksom en vill. Eller du vet så här, vem skriver så? Det går att använda. Här är problemet. Att de försöker måla upp en bild där man får göra lite hur man vill. Ja. De liksom de tror säkert att de är väldigt liberala.
Ja.
Och det är så de talar om det.
Ja.
Men sanningen är ju att det är precis tvärtom. Det är ju i den riktiga psykologiska litteraturen som vi hittar avvägningar mellan alla olika perspektiv. Ja. Det är ju där vi hittar både hård och mjuka forskningsansatser till att undersöka autism. Det är där vi hittar också referenser till neurodiversitetsförespråkare, även fast man inte håller med dem. Det är där man hittar det här. Och det är det som är problemet, att den typen av åsiktsdiversitet hittar du inte hos Hjort eller hennes text. Hon är ju, verkar vara väldigt upprörd. Hon skrev så här också. Att en psykolog jämställer autism med epilepsi. Att hon talar om för autister att något autistiskt skrivande inte existerar. Och att den specifika autistiska erfarenheten saknar egenvärde. Är så enormt våldsamt.
Okej. Okay.
Ja, och det är ju.
Ja, men det kanske är det för henne. Eller?
Ja, men det är fortfarande,
eller är det bara
språk liksom.
Ja, det är språk. Ja.
Det är ju där skon klämmer att kalla det för enormt våldsamt, det tenderar för mig ren galenskap att kalla det för enormt våldsamt. Mikaela Blomqvist, hon vill ju att de ska svara på hennes argument. Hur har ni lagt upp det här? Vad är forskningsdesignen? Vad ska ni göra med pengarna? liksom, hur argumenterar ni? Men det är inte det de svarar på, utan då börjar de skriva: det är märkligt vilken nervositet, för att inte tala om fientlighet, tanken på ett autistiskt kollektiv skapar. Det här är ju inte sant. Det är ju inte så att Mikaela Blomqvist är fientlig mot det autistiska kollektivet.
Nej, visst.
Det är ju snarare tvärtom, att hon försvarar ju vad autism verkligen är.
Ja, för att, ja, men ja, men återigen, det är ju helt olika syn på vad autism är här.
Klara Törnvall svarar i kommentarerna här på Facebook, så säger hon tack och gör ett hjärta på ett väldigt oautistiskt vis. Men jag tyckte bara det var roligt. Tack, säger Klara Törnvall med ett hjärta på ett väldigt oautistiskt vis.
Nej, men också som visar sig i flera saker de har skrivit från skolans håll, så är det är liksom det aktivistiska är ju, den aktivistiska identiteten är ju solklar. Och här skriver ju Hjort också i sin, på Facebook, queert och neuroqueert motstånd är nödvändigt. Ja, det är liksom man... Va?
Nej, men hon är så djupt inne i sin ordvärld med olika begrepp att det går nästan inte att förstå sig på.
Det är ju på sätt och vis väldigt underhållande det här.
Ja, det är därför vi talar om det. Jag satt och tänkte på det här, Andreas. Och jag satt och tänkte på vad jag inte tog upp förra gången. Och det är att jag vill göra det här. Jag vill definiera lite bättre vad det är de här personerna håller på med. Och dels så tror jag att drivkraften, motivationen att hålla på med såna här grejer, det är att många av de här personerna, många kvinnor, är väldigt identitetssökande. För vi lever i en tid där vi har väldigt stora problem att leverera en identitet till folk. För att det är inte så självklart vem man är och vad man håller på med. Eller liksom. Jag tänker på förr i Sverige, då var man så här majorskan. Majorskan, det är min identitet.
Ja. Tydliga klassidentiteter.
Precis.
Men också kanske tydliga initiationsriter, pubertetsriter etc.
Då är det som är drivkraften. Det är identitetssökande på grund av samtiden. Inte ge detta till folk. Det är det ena, det är drivkraften till det. Det andra är ju det här som vi diskuterar, och det är teoriverken eller arbetsmetoderna som Foucault bland annat har kommit fram till. Och jag tror man måste hålla isär det här, för att det som händer är att de här teoretikerna och akademikerna som håller på att hitta på såna här saker. De levererar färdiga arbetsmetoder, färdig aktivism för de här identitetssökande personerna. De liksom levererar en, ja men testa på det här liksom. De är väldigt mottagliga för det. Så det är två helt skilda saker. Och jag tänkte göra en jämförelse, och det är att jag tänkte på, nu använder jag kommunism, men det är bara ett exempel, och det är att i Röda armén så fanns det säkert massa soldater som inte ens vet vad kommunism är. Och drivkraften där är ju då liksom inte teoretisk. Det är ju inte så att det är en skäggiga gubben Marx fick igång varenda soldat. Det kan ju vara att man vill ha några kronor hem, eller att det är arbetslöshet och svält, och då är det bättre att vara en soldat.
Eller du vill inte bli skjuten
precis.
Du är tvungen, måste vara en soldat.
Så att soldaten som uträttar kommunismen, han behöver inte vara relaterad till kommunistisk teori. Det ena är ett arbetssätt, det andra är en teori.
Ja, det ena är ideologisk överbyggnad som man skulle säga.
Så det är därför jag tror att många av de här personerna som håller på med den här typen av aktivism, de vet inte, de har liksom inte läst Foucault. Utan de har blivit på ett sätt manipulerade av akademia och av personer i media och av kanske vänner och hur man talar om saker. De har blivit manipulerade in i det här liksom. Att de utför en Foucault-aktivism utan att veta om det helt enkelt.
Genom på olika sätt också, som Ellul kanske skulle ta upp där, den sociologiska propagandan som man för. Det vill säga att man lär sig det här, som Elisabeth gjort, hon skriver ju de här sakerna på Facebook. Ja. Och då sprider hon de idéerna och hon får svar och andra läser andra som har skrivit på. Det är ju sociologisk
precis,
propaganda.
Och så är det säkert folk som säger åt henne då, vad smart det var du skrev där. Mm. Och det är inte det. Hon använder lite ord liksom. Det är inte smart. Det är ganska korkat, tycker jag.
Ja, det är inte, och, inte jättesmart.
Nej. Och passiv-aggressivt som in i bomben. Och fortfarande svarar inte på argumentationen, blir inte teknisk, pratar inte om vad autism är utan pratar om språk istället och så vidare.
Mm. Hon är, målar upp också att det, man är ständigt en person som är utsatt då för, för förtryck. Och det, man är ständigt offer, man är ständigt offer för de här onda då. Ja. Psykologerna då som vill att man ska hålla käften.
Ja, eller? Och också som hon, för att hon har nog inte läst så mycket psykologisk litteratur eller forskning, så att hon gör ju en halmgubbe för att, som jag sa tidigare, du hittar ju olika perspektiv och olika sätt att se på saker inom den psykologiska litteraturen. Så att hon alltså neurodiversitetsperspektivet finns ju inom psykologin också. Mm. Så det är väldigt dumt att liksom hoppa på psykologin. Men jag tror att psykologin här representerar det onda väst som vill kalla folk för sjuka. Och, trycka, det är alltid institutionerna också. Mm. Man trycker dit fångar är offer.
Mm. Ja, just det.
Folk på sjukhus är offer. Och det är liksom väldigt,
och psykologerna är maktens hantlangare.
Precis. Och det är de som liksom då, i deras språkvärld så är det de som bestämmer språket. Och det är därför de har makten då. Mm. Liksom. Och, det här är ju...
och då måste man göra uppror mot det genom att hitta på nyord och vända och precis, krångla med språket.
Ja, och också att man är allergisk mot all typ av definition. Så att en sån sak som Michaela Blomqvist refererade ju till diagnostikmanualen, den amerikanska egentligen då. Och då är det ju hela den diagnostiseringen, den manualen, att man definierar saker i en vårdapparat. Mm. Det är ju för dem
också
bara...
Också hotfullt och våldsamt.
Precis, det är en förtrycksmekanism. Liksom. Jag skulle gärna vilja jag skulle gärna vilja att de här personerna gav egna konstruktiva exempel på hur vi ska lotsa in folk i olika vårdområden. Om vi inte, om vi inte har de här verktygen. Alltså, jag skulle gärna vilja ha lite konstruktiva åsikter från de här damerna.
Ska de driva institutioner då med... Ja, men det är ju det de vill. De här... Nu, alltså, de... Det tänkte jag häromdagen. Alltså, liksom, de vill ju ha personer där som identifierar sig som på autismspektrat.
Ja.
Men om det är verkliga personer som gör det, då undrar jag, kan det bli etiska problem där? Alltså att man... jag tänker att personer, så om vi tar riktiga personer med riktiga autism, så kan det ju vara många psykiska problem etc. och mycket ångest. Och,
ska Klara Törnvall ta en plats från dem på ett gruppboende?
Nej, men jag menar, det kan ju vara självskadebeteende och allt möjligt då, om man då dessutom då kanske är så sökande efter den typen av identitet, att man väljer någonting så, som tangerar riktig mental psykisk ohälsa eller det som en mental disorder, då kanske man har en del problem med självskadebeteende. Jag tycker det känns läbbigt att de ska sitta och skriva tillsammans och ha en sån jävla
amatör. De levererar destruktiva copingmekanismer till någon som kanske skulle ha hjälp på något annat sätt. Då,
liksom. Som kanske skulle ha riktig hjälp eller precis, psykologisk terapi eller vad fan som helst. Så det där känner jag att det är ju det som kan bli det etiska problemet med en sån utbildning. Det tar ju inte Blomqvist upp, och det är kanske för att det är så spekulativt, och jag erkänner att det är spekulativt av mig att komma in på det. Men ändå, man kan ju ändå känna den
Ja, det finns etiska
oro,
problem.
Det
ja.
Finns etiska problem.
Och de återigen då, så det som saknas från de här tomtenissarna som du kallar det, det är ju att de väljer inte att väga olika perspektiv. Mm. Inom psykologi och andra personer, vi väljer att väga olika perspektiv. De gör inte det. De säger att allt som inte stödjer neurodiversitetsperspektivet är av ondo. Och det är ju liksom
det är inte nyanserat.
Nej.
Det är inte tolerant.
De är inte
det är intolerant
intellektuella.
Och de är inte intellektuella, nej.
Du Andreas, jag satt också och skrev, du får liksom säga om du, jag satt och skrev så här, vad gör vi då? Vi får vara konstruktiva. Jag skrev rubriken, hur monterar vi ner det här? Hur får vi dem att sluta med såna här saker? Jag har lite idéer. Okay. Du kan få recensera mina idéer.
Har du konkreta idéer?
Ja. Då är en idé att man ska skapa starka identiteter som inte är destruktiva. Och då kan man använda arketypiska identiteter som den goda modern, hjälten, den goda fadern. Mm-hmm. Eller så finns det också religiösa identiteter som att man försöker vara som Jesus eller Jungfru Maria eller så vidare. Den gode samariten, gubben Noak och så vidare. Att man arbetar med ett identitetsskapande som inte är destruktivt. Mm. Vad tycker du om det?
Som är positivt laddat och där man inte ser alla som fienden till exempel.
Ja, eller sjuka eller offer eller så vidare. Nej, att man har starka identiteter.
Att man är inte nödvändigtvis en proletär och du är en bourgeois.
Nej, precis. Utan,
det är inte maktkamp. Nej. Alltså identiteter som inte handlar om maktkamp.
Ja, precis. Kan vara bra. Då kan man ju till exempel då ha... då skulle man ju kunna ha...
Hej!
Ja, men jag är inte intresserad av dig. Förlåt. Det är barn som håller på att bråka. Okej, men i alla fall. Det var en idé. Sen är en annan idé det här. Att man måste vägra att använda deras språk.
Mm.
För att det är språkets värld de är i. Och då tror jag att vi måste helt enkelt bara... Helt enkelt att vägra och diskutera saker på deras villkor.
Mm.
Man identifierar sig inte som vad som helst. Alltså det är liksom, man vägrar att ställa upp på det.
Men det är ju det som hänt i Mikaela Blomqvists fall.
Ja.
Det är liksom, hon inser ju det, men det går ju inte att tala mer. Jag får ju inget vettigt, jag får ju inte rakt svar på en enda av mina frågor.
Nej.
Ni får hur mycket utrymme som helst att svara på mina frågor.
Men jag tänker även att man kan göra detta privat liksom. Att om någon börjar med sånt här mummel så får man bara säga, nej men jag är inte med, pratar inte om saker på det sättet. Alltså det är någonting man kan göra själv. På sin arbetsplats eller på sin utbildning eller vad som helst. Att när folk, för de här personerna är ju som missionärer.
Mm.
De vill ju, nej men du kan inte säga autism. Du måste använda ordet autistisk person. För det är ett sätt att uppleva världen på. Då bara säger man, men jag är inte med i eran klubb. Kan man säga då.
Mm. Jag talar som jag vill.
Ja, jag talar som jag vill, så får du tala som du vill. Alltså att man
om du vill bli kallad hen så...
Ja, men
så
det...
får du... Jag kommer inte kalla dig hen.
Nej, precis som om du skulle komma en missionär och berätta för dig att du måste prata om... Nej, du får inte säga det här för då tar du... svordomar är inte okej.
Okay.
Då får man liksom säga till den här missionärsfiguren att men jag talar som jag vill, liksom.
Så får du tala
så
som du vill.
Så att man inte bara är passiv där. Jag har fler, du får säga till om du är tröttna.
Civilkurage talar du.
Det är det jag menar. Peka ut Foucault och Marx. För alltså, att peka ut hela tiden. Att, men varför är ni så insnöade på liksom en person? Mm. Varför får inte Sokrates vara med eller... Varför får inte Kant vara med? Alltså lite hela tiden bara pusha att liksom helt enkelt att göra det tydligt för intelligenta personer att hur inskränkta de här personerna är.
Mm.
För det tror jag inte heller folk tar för givet alltid.
Folk tänker ju att de är intellektuella eftersom de har doktorerat eventuellt.
Precis.
Jag läste en grej bara kort. Anna Grönlund skrev i Dagens Nyheter och försvarade det här. Försvarade Valands forskning då. Och menar då på slutet säger hon att att konservativa krafter till höger och vänster tenderar att provoceras av förändring. Ja. Att så nu sker visar bara att forskningsprojektet vid Valand är viktigt. Det vill säga då, du och jag skulle vara någon slags konservativ kraft till höger eller vänster. Och till höger och vänster, eller hur man nu skulle se det. Mm-hmm. Och Mikaela Blomqvist och alla de som de kritikerna mot det här är då på något sätt återigen onda då, som onda.
Alla som inte tycker som jag, de är onda och konservativa. Mm. Det är det de säger. Mm. Och det, men det, då får man ju peka ut det, hur barnsligt det är liksom. Mm. Det är ju
anti-intellektuellt.
Ja, men det är också en ren lögn, för att i många fall så är det ju, som i Mikaelas fall, så är det ju när hon pekar på definitioner från DSM 2013, så är det en modernare idé än att basera sig på Foucault från 65. Så att det är falskt också liksom. Mm. rent av. Det är barnsligt och falskt. Här har jag den här får du suga lite på, Andreas, för den här är lite mer provokativ. Mm-hmm. Då har jag ett förslag i det här också, att man ska avprogrammera aktivister när de är med om stora livsförändrande händelser, för då är deras identitet i upplösning. Så under separationer, dödsfall och svår sjukdom, det är då du ska försöka omvända dem.
Mm-hmm. Ja. Vilka ska göra det här då?
Nej, men det, jag pratar om nära anhöriga. Om du har en sån här tomtenis i din familj. Nej, folk, nej. Alltså det här är ett spritt fenomen i hela samhället. Okay. Om du har oturen att det är din tjej eller att det är någon vän som börjar få de här idéerna.
Så väntar jag på en kris. Ja. Livskris. Och sedan så försöker jag omvända dem i den.
Och det har att göra med att när de under en vanlig tisdag så är de inte mottagliga. Mm. Jag kan lova dig att de är mottagliga om de har blivit dumpade. Mm. För då måste de liksom bygga ihop hela identiteten igen. Och då kan man säga liksom att men fan, passa på att släppa det här nu då. Liksom. Mm. Du är inget offer. Liksom. Mm. Är du med?
Och då det kanske man har mer tillgång till det, sitt omedvetna där vissa av precis. De här rigida tankemönstren.
För garden ligger nere så att säga. Ja. Så då kan du försöka gå in där och peta då. Liksom. Ja. Och det här är ju jag använder ordet avprogrammera medvetet, för att det är precis det handlar om. När någon är ideologiskt styrd och inte kan tänka klart, då är det rätt ord. Och här är en annan också, att man måste sluta konsumera propaganda ifrån skolväsendet, media och sociala medier. Blir du irriterad så är det förmodligen destruktivt. Alltså att vi kan inte bli beroende. Vi kan inte bli beroende av att hela tiden konsumera den här jävla tramsen som vi pratar om idag. Mm. För att den påverkar oss på det sättet att vi, det vi läser, det vi ser och det vi hör. Mm. Det är det språket som vi börjar använda liksom. Mm. Så plötsligt så vi påverkas av det. Så jag ville bara säga det, att om man känner att det är väldigt irriterande och att man tänker på det för mycket, så får man liksom bara börja banta ner. Bort med Twitter, bort med sociala medier. Som jag ofta säger, liksom, jag gillar ju radio, men jag kan inte lyssna på P1 längre. Mm. För till och med honugglan i Naturmorgon är lesbisk. Så jag kan inte lyssna på det. Och då får man stänga av och liksom vara utanför det här propagandatrycket. Liksom. Det är för ens egen skull.
Vi är ju lite beroende av propaganda ändå, ja, när vi håller på att läsa om de här sakerna så mycket och så. Men... Ja.
Jag hade en till bara, sen är jag klar. Tror jag. Någon mer. Man ska inte gå på en Tinder-date med såna här aktivister. Mm. För att du påbörjar, men det gäller alla relationer. Du kan inte påbörja en relation där du sätter dig i en situation där du kommer antingen behöva avsluta den relationen eller avprogrammera den här personen. Mm-hmm. Mm. Det är liksom det, du sätter dig upp för ett misslyckande. Mm. Så jag säger bara, undvik de här personerna som pesten. Speciellt när det kommer till att liksom men tänk dig till exempel om du träffar någon sån här person som identifierar sig som autist. Mm. Och så har ni det hyfsat trevligt och knulla med varandra och så vidare. Mm. Och så går det lite tid och så är man liksom ihop. Mm. Och så är det bara ett problem. hon eller han håller på att identifiera sig som en autist. Mm. Vad fan tror du händer då om du börjar knaka? Den här personen kommer inte äga det. Det är alltså, liksom, du kommer få personliga problem med de här personerna.
Mm. Nej, det låter ju ja. Inte helt osannolikt.
Så det är liksom, gäller att undvika de här personerna. Mm. Och det, så det är bara att, vad säger man, nip it in the bud. Liksom. Mm. Bara, kolla tidigt med folk vad de... För är det för snurrigt så är det ju liksom... det är precis samma som du kan få problem om du dejtar någon som är ett Jehovas vittne. Mm. Det kan bli ett problem för dig. Mm. Mm. För plötsligt så kommer du upptäcka grejer. Typ att de vägrar att ta emot blod om ni är med i en bilolycka och sådana här grejer. Ja, men liksom bara undvik dem som pesten för att det är inte värt besväret. Mm. Och det säger jag av egen erfarenhet för jag har varit med personer där såna här saker har blivit ett problem. Mm. Att man märker efter ett tag att de typ hatar vetenskap liksom. Mm. Det är lite svårt att prata då. Eller att man blir kallad. Jag blev kallad en gång att jag var biologist exempelvis. Mm. Av en tjej jag hade. Mm. Vad ska jag säga då liksom? Mm. Är det där man ska vara? Är det ett trevligt sätt att umgås på? Mm.
Men det är väl mer lätt indoktrinering. Hon kanske inte var en aktivist riktigt än. Kvinnan som du var
ute
med
då. Nej, det är bättre att bara undvika dem. Och så får man träffa någon som inte är inne i det snurret, tänker jag. För du kan aldrig övertyga den här personen förutom vid dödsfall och svåra separationer och liknande. Mm. På grund av att de har så mycket på sin sida. Mm. De har professorer på sin sida. De har doktorer på sin sida. Mm. De har Konsthögskolan Valand på sin sida. De har statlig media på sin sida. De har regeringen på sin sida. Så du kommer framstå som en galen person. Ja. Och det är inte bra att sätta sig i den situationen. För man kommer också ifrågasätta sig själv. Om man är galen. Mm. Där annars. Det är bara liksom...
Och där, om man nu inte är en aktivist själv då. Eller tror på de här, det ideologiska paketet då, som de verkar tro på. Så
jag tror man då blir man lyssna på. Jag tror man slutade lyssna
då blir man
på
oss, inkongruent.
Avsnitt 1 om godhets signalering, så tror jag det var. Där tror jag vi tappade dem. sammanfattningsvis så är det produktivt om alla inblandade i det här motståndet gör det mer osexigt att vara en Foucault-aktivist. Och då har jag skrivit så här, det här är ju lite bajsnödigt, men var en förebild, må bättre än de här personerna, gör roliga saker än de här personerna, skriv bättre än de här personerna, gör bättre poddar och ha bättre idéer. Mm. Det är det bästa som man kan göra, tycker jag. Mm. Att helt enkelt bara, ja men jag håller inte på med massa snurriga identiteter och jag mår asbra. Det tror jag är det viktigaste konstruktiva, att vara en förebild. Liksom. Må bra. Mm. För de här personerna mår ju inte bra. Det är ju, där har du ju hundar, vad säger man? Det är ju där, vad säger man? There's something rotten in the court of Denmark. Nej, det är ju det som är problemet. De här mår ju inte bra. Liksom.
Nej, men får du gå till... De här Valand-aktivisterna tror jag inte mår speciellt bra, eller?
Nej, men jag tror ingen som har så här osäkra och flyktiga identiteter och håller på med den här typen av grejer. Det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara att du identifierar dig som en smurf. Ja. Jag tror inte det är hälsosamt. Ja. Jämfört med att identifiera sig som liksom den goda moden.
Ja. Jag vet inte om... Det är ju en arketyp. Det är en arketyp mer. Är det identifikations... Är det identifikationsideal på det sättet? Jesus är ju ett ideal naturligtvis.
Ja, men det är ju då, Jesus är ju den visa mannen.
Ja, men det är sant. Ja.
Alltså, jag menar att arketyperna gör att den typen av identifikation helt enkelt blir mindre friktion i för oss människor. För att vi är byggda på det viset att vi gillar de här arketyperna. Mm. Vi gillar hjälte. Mm. Tänk att vakna upp och genuint känna att fan, jag är en hjälte liksom. Mm. Det är inte många som vaknar upp och känner det. Mm. Det är ju, jag skulle säga att en person som vaknar upp, som inte är en sjuklig narcissistisk person, som vaknar upp och känner att man ändå har gjort någon typ av hjälte, att man har någon typ av hjältemod. Den personen mår ju bra liksom.
Och det som är utmärkande med den här lite mer konstiga identifikationen då, med att man identifierar sig som en person på autismspektrumet. Mm. Den är ju väldigt negativ på det sättet att det handlar om ett offer, en offerroll hela tiden.
Ja.
Det är ju en slags slavmoral i det som ja. Nietzsche kanske skulle... Det är det hela tiden. Man har en diagnos, och det är samtidigt fint att ha en diagnos, för det förklarar allting, och man kan skylla på det och projicera på ja. Diagnos.
Jag beter mig som ett rövhåll på jobbet. Och så,
har jag ADHD? Jag bara,
ja, jag har ADHD. Ja. Ja.
Så det är synd om mig. Varför kan inte ni anpassa? Varför? Det var, och kom ju också fram i det hon skrev gjort. Och, eller liksom, ja, omgivningen utsätter det svårt för icke-neurotypiska. Och liksom, den neurotypiska omvärlden utsätter folk för hot och osäkerhet. Och liksom, det är hela tiden det här. Liksom,
det är offer.
Ja, det är offer, och det, är liksom, det måste ju vara en väldigt obehaglig värld egentligen att befinna sig i. Att liksom, ja, men vi förtrycks.
Paranoid.
Ja, paranoid värld. Liksom.
Men kan man... man skulle kunna säga också att de har ju ett problem där. För att dels då så vill de att man inte då... De vill inte ha några definitioner överhuvudtaget. Så vem som helst ska kunna identifiera sig som vad som helst.
Mm.
Och om du då identifierar dig som exempelvis autistisk, då försöker de också förändra så att nej, det är inte alls negativt med autism. Mm. Så de har satt sig en jävligt dålig...
Mm.
De är på en dålig plats.
Ja.
För att det är ungefär som att nej, men det är inte alls dåligt att vara jättetjock.
Ja.
Finns det ju, det är ju samma rörelse.
Men det är
dåligt.
Ja, men det är obscent när de säger att nej, men liksom ni patologiserar autism och sådär. Men kolla på den treåriga flickan som håller på att rycka loss sitt eget hår. Ja. Vad fan är det? Eller bankar huvudet i golvet.
Ja.
Vad menar ni?
Ja, det är galenskap.
Det är galenskap att inte se det, att det också är jävligt allvarliga
men när du säger att vi till och med har regeringen emot oss, som du sa precis. Vad skulle du
Nej,
säga?
Vad jag menar, jag får förtydliga det, för jag är ju inte paranoid själv på det sättet. Men regeringen menar ju att genus och så är så, att könet är en social konstruktion, enligt i alla fall Vindhamn. Så de har ju köpt det, och nu, de kommer säkert backa från vissa av de tokeritendenserna, förhoppningsvis då, va? Men jag menar, det är ju regeringen också som har som tillåter en viss typ av liksom det man kan göra på politiska planet, det är ju faktiskt att lägga ner till exempel den myndigheten som Vindhamn jobbade för.
Ja,
man lägger ner den bara.
Delen av universitetet, den institutionen.
Ja, den lägger ner.
Sen borde de lägga ner jämställdhetsmyndigheten också, som en annan myndighet som ligger i Angered. De har inget riktigt uppdrag.
Men då kan man ju bara lägga ner det om man nu vill faktiskt. Nu är det väl kanske nästan för sent, håller jag på att säga, men de här sakerna börjar ju visa tendenser till att vara destruktiva och djupt problematiska om det bara ska bli en slags institution där folk har paranoida vanföreställningar om tillvaron och dessutom bara alstrar konflikter på arbetsplatserna och liksom det blir tokigt, tror jag.
Överhuvudtaget så skulle jag säga att för att jag tycker att det är helt okej om man har olika typer av idéer, åsikter och syn på saker. Jag tycker det är helt okej.
Mm.
Men problemet med de här aktivisterna är att det är liksom inbyggt i deras världssyn att de är destruktiva. Det är ju inte så att de ska bygga upp någonting. De ska alltid göra sönder det gamla. De har liksom det finns ingen skapande kraft i de här.
Mm.
Det är inte så att de hittar på ett nytt ord då. Ja, men jag är en blubb. Mm. Och så säger vi att det är det Klara Törnvall är. Mm. Jag är en blubb. Vi tänker på det här sättet.
Mm.
Det är inte så att de hittar på det. De försöker bara förstöra det rådande sättet att definiera autism.
Ja.
Så det är det som är problemet här. De är destruktiva.
Ja.
Om de skapar egna saker någon gång, vilket de aldrig har gjort, då skulle jag kunna tänka mig att bara, ja visst, ja, men vad bra. Ni får gärna kalla er för blubbar om ni vill.
Mm.
Men ha lite på att liksom paja andras grejer. Mm. Så tänker jag lite. Det är ändå ingen barnslig åsikt.
Nej, jag håller med. Och egentligen, de gjorde ju... Deras stora misstag var ju att använda autismbegreppet här. De hade ju kunnat göra något annat. Eller
ja,
kanske...
fast jag tror att allt kommer gå igenom den här kvarnen. För det är det som är riktningen i detta.
Ja, det är
att
det är
allt ska gå i den här kvarnen.
Ja, ja.
Alla definitioner ska gå i den här kvarnen.
Ja.
Och det är liksom... vi skulle kunna hitta på något och förutse vad som kommer hända. Jag vet liksom redan att man håller på och pillar i idrottsrörelsen för att där har man pojk- och flicklag. Då duger inte det. Då ska man in och förstöra där. Du kan ta precis vad som helst. Scoutrörelsen har ju de varit på i USA. Jag antar att det sker i Sverige också. Mm. Alltså Svenska Akademin som vi har talat om. Mm. Har man ju liksom bara pissat på så mycket man kan. Inifrån. Mm. Liksom. Plötsligt så är det ju som vi har talat om. Då är Bob Dylan får litteraturpriset. När han inte ens är en författare. Det är liksom samma jävla destruktiva kraft där.
Mm. Jag tror det är väldigt samma viktigt. Tendenser till
det är viktigt att peka.
Upplösa begrepp och termer.
Precis, och det är
och
därför
gränser.
Vi inte får snöa in på varje detalj.
Nej.
Det är därför vi inte får snöa in på autism.
Nej.
För då är det ju precis som jag skrev, att då gör vi ju det här. Vägra att använda deras språk. Det är därför jag skrev ner det.
Mm.
Vi får inte snöa in, för att om vi håller på och trollar och bråkar om autism så finns det 10 000 personer till som håller på att förstöra någonting någon annanstans.
Mm.
Vi måste liksom se helheten här, vad det är.
Mm.
Och det här sker i hela samhället, alla institutioner. Det sker i folks familjer, det sker på arbetsplatser, det sker liksom överallt. För att folk har fastnat i det här språkbruksvärlden. Va?
Och det är liksom... Det finns ett surrealistiskt drag i deras terminologi där man skapar nya begrepp hela tiden.
Ja.
Hjort använder ju termen normaten.
Ja.
Där du har normatens blick. Det är ju liksom, vad fan snackar hon om?
Ja.
Och liksom, men också, det är liksom flera olika. Dels att de håller på med neologismer på ett rent på ett, liksom, ett instrumentellt sätt.
Ja.
Bara för att förvilla en.
Ja.
Och dels är det den här paranoida inställningen. Och dels är det liksom en parallell värld liksom. Mm. Där man skapar då en halmgubbar hela tiden. En fiende som man är jävligt utsatt för. Och som utsätter en för våld med orden.
Ja.
Till exempel, det är ju någonting som återkommer hela tiden. Det är våld och är väldigt våldsamt.
Och då,
och
då skriver man ut det som om att det vore sant.
Mm.
Att det här var ett väldigt våldsam attack. Liksom.
Mm.
Då skriver man ut det som att det är sant.
Mm.
Man kan ju åtminstone, om man tycker det, då får man ju skriva liksom att jag ser det som. Eller det här tenderar vad man skulle kunna tänka sig är... det är det här vi kallar våld, eller man kan inte, det blir väldigt klapp på huvudet i hela den grejen.
Mm. Det är överlägset.
Det är ju inte våld.
Nej, det är klart att det inte är våld.
Fastän undrar om de kommer att angripa andra helt sjuka grejer, typ så här säkerhet till havs, brandskyddet.
Mm.
Liksom.
Varför ska man ha en brandvarnare?
Varför ska vi ha liksom varför ska man bara släcka hus när det brinner? Ska huset kanske brinna upp? Ska man bygga något annat där? Varför våldför de sig på liksom eldens kraft eller liksom, du vet, det skulle inte förvåna mig, de är så här knäppa liksom. Jag skulle vilja ställa en fråga till de här personerna, och då jag vet att de aldrig kommer svara, men jag skulle vilja att de inte bara kritiserar, utan att de är konstruktiva, som jag sa innan. Så att då får ju de säga okej, men hur ska vi skilja ut personer? De som behöver stöd och hjälp för autism, eller de som behöver stöd och hjälp för borderline, säger vi, eller någonting.
Mm, mm.
Hur tycker de att man ska jobba med det utan att ha några definitioner? Liksom. Tror de att självidentifiering av allting är liksom ett bra arbetssätt för att dela upp resurserna till de här personerna? Är det de tror? Liksom?
Mm.
Så jag kommer då till vårdcentralen och så säger jag att jag identifierar mig som borderline. Så då, och så sätter de in de resurserna då. Så kanske jag får en medicin jag inte ska ha. Eller liksom, det är det jag vill höra. Ja. Vad de tänkt sig.
De har ju naturligtvis inte tänkt ett jävla dugg på det här. Utan det är liksom någonting som har spårat. Ja. Det här har ju spårat på något sätt. För det jag tog ju upp tidigare, autisternas språk. Och man kan tala om autisters språk. För om man kollar på...
Det är ofta jättedålig litteratur.
Ja. Nej, men det är inte litteratur. Det handlar ju inte om litteratur. Det handlar ju inte om litteratur. Utan det här handlar ju om personer som är ofta mentalt handikappade på sätt och vis. De har ett speciellt språk och så finns det vissa kännetecken där som man kan se på. Bland annat då att de kan ju inte kommunicera ordentligt. Nej. Det är ofta det som är problemet. Men jag antar ju att Hjort och de andra, de har läst böcker som handlar om där man gissar att stora författare från förr, att de hade någon slags diagnos. Aha. Och då hittar man på att Melville som skrev Moby Dick till exempel, han hade antagligen Aspergers, eller han var kanske på autismspektrumet, vilket är bara ren spekulation naturligtvis. Aha. För han skrev om en sån karaktär och liksom de här, han som skrev Peter Pan var säkert hade säkert Asperger, eller han som skrev Alice i Underlandet, för den är ju så konstig. Alice i Underlandet är ju så konstig, och min son som har autism har läst Alice i Underlandet och tycker den är speciell, eller min son som har Aspergers tycker att den är speciell, och då borde han ha haft det. Så det är liksom,
det är så en jäkla dum analys, för att ofta den litteraturen som har överlevt över hundratals år ibland, den som har överlevt länge, ofta är det ju tvärtom, att det är ju den litteraturen som liksom ger mest respons i läsaren och ger mest känslor i läsaren. Mm. Alltså massa sådana här saker som är högst icke-autistiska. Det är nästan ett motsatt fenomen. Liksom.
Ja, de är ju inte autistiska på det sättet som...
Autism
är. Nej, precis. Däremot skulle man kanske... Nu har man ju tagit bort den Aspergers-diagnosen. Men
den kan ju de få.
Den tänker jag. Varför tog de inte den istället? Den hade de kunnat få, ja. För det är ju liksom... Då Aspergers är ju mer... Då säger man, nu säger man att de personerna ligger på autismspektrumet naturligtvis. Då. Men ofta det som betecknade personer med Aspergers, det var ju att de kanske inte har så jävla stora problem att klara sig i samhället. Det blir problem med relationer och bla bla bla. Men det har ju vanliga människor också, höll jag på att säga. Men,
jag förstår typ varannan gång när jag är riktigt otrevlig.
Nej, jag vet inte. Jag tänker på dig ibland som lite av en Aspie-person.
Ja, men det är fine.
Ja, du kan vara liksom säga saker och bli obekväm i sällskap. Jag är inget offer. Nej, du är inget offer. Nej. Men du har normal intelligens till högre än normal intelligens.
Det som skyddar mig mest är att jag oftast inte bryr mig så mycket om vad andra tycker. Som också är väldigt aspigt.
Precis. Ja. Men det är ju liksom...
Jag gör ju ett litet hjärta under hennes text som Clara Törnvall gör.
Nej, men det hade du väl kunnat göra, eller?
Jag tror det är flera år sedan.
Nej, jag skulle aldrig använda ett hjärta överhuvudtaget. Jag vet inte hur man gör riktigt.
Men det är typ så här, krokodilmun trea.
Det är för svårt. Ja. Nej, men jag kan göra glad gubbe och sur gubbe kan jag göra. Men hur som helst, vi talar ju om helt olika saker. De talar om att Virginia Woolf kanske hade Aspergers, eller vilka de var, Emily Dickinson, hon hade nog Aspergers. Så liksom de här idolerna då på något sätt som var annorlunda, de var ju som jag, för jag har också svårt på något sätt. Precis. Så det är liksom, men det är fortfarande inte... Nej. Det blir så jävla glapp mellan vad man talar om. Så det går liksom inte att föra en...
Nej, men de har ju fortfarande inte svarat på Michaela Blomqvists argument. Hon hade ju två argument. Hur har ni tänkt det? Hur ser forskningsdesignen ut? Och så var det någonting annat. Så här, vad är det? Definiera vad det är ni håller på med.
Vad är autistiskt skrivande?
Ja, men det var ju till och med bara, man kan ju lämna autism, bara definiera vad det är ni, vad har ni tänkt er? Vad ska kursen handla om? Varför ska ni ha 5 miljoner? Kan ni inte definiera vad det är ni håller på med? Det är det hon säger. Ja. Och det är ju så här, det kommer hon aldrig få svar på.
Fan vad jag skulle vilja vara flugan på väggen i den utbildningen alltså.
Ja, men det, jag tror tyvärr att när den här uppståndelsen sker så får de bara ännu mer bunkermentalitet. Mm. För då är förklaringen, ja du ser ju, de förstår ju inte oss. De förstår ju inte oss. Mm. Det var ju det vi sa hela tiden, att de inte förstår oss. Ja. Alltså, det är liksom den perfekta copingmekanismen för... och sen,
de vill inte att vi ska ha det här kollektivet, de är rädda för det nya.
Ja,
men för lite... de är konservativa, de gillar inte det. Det var ju de som skickade oss till nazisternas läger.
Vet, alla personer jag har känt i hela mitt liv som är mer eller mindre aspiga, som jag gillar att säga.
Mm.
Ja. Alla personer jag har träffat i hela mitt liv som är mer eller mindre aspiga, som är smarta.
Mm.
De har aldrig hållit på med sån här bullshit. Inte en enda person jag kan komma på hållit på med sån här bullshit. För att om man är lite aspig... så är det sista stället du vill vara på där det är lösa boliner och det
otydliga regler, otydliga instruktioner. En aspig person skulle väl aldrig vilja sitta och skriva en dikt tillsammans med en annan aspig person. Eller kanske
ingen vill det egentligen.
Ingen. Men det är ju sånt som de har föreställt sig. Jag läste ju lite deras instruktioner. Ja, men då kan man samskrivande och ska vi liksom.
Men det har ju att göra tyvärr också i de här teoriverken att det är en idé från Foucault också. För att Foucault, han skrev mycket om att liksom förgöra författaren liksom, att autören ska bort utan texten som skrivs ska inte ha någon ägare och alla ska kunna ändra den hur som helst och så vidare. Mm. Säger Foucault, som liksom lilla prins Foucault, som gillar att sitta i tv-sofforna, som är sån jävla narcissistjävel. Mm. Han skrev det på fullast allvar. Han tyckte att författaren måste bort liksom.
Mm.
Och det är den här världen de kommer ifrån. Mm. Så det är självklart att någon av dem föreslår att man ska sitta och skriva en liten dikt ihop som inte tillhör någon. Självklart. Mm. Det är en idiotisk idé.
Mm.
Det har aldrig kommit något bra text på det sättet.
Nej, självklart.
Eller hur?
Vi får se vad de producerar nu, de här autistiska författarna.
Ja, pseudo-autistiska författarna. Vad ska de skriva om? Sitter de och roleplayar då?
Antagligen.
De sitter och låtsas och har en monoton röst och skriver om något.
Ja, men det låtsas ju redan poeter i Sverige.
Ja.
Men ska ju alltid läsa. De läser ju alltid så här. Och då tycker jag att natten kommer som en blomma och kränger ut och in på min hjärna. Och...
Det är så fruktansvärt.
De liksom har hittat på ett eget språk, poeterna. Så alla läser på samma sätt och med samma diktion. Ja. Så de har ju en slags autistisk estetik i det när de håller på så. För det är ju så man skulle kunna tänka sig om någon autist verkligen skrev en dikt så skulle de kanske läsa.
Ja.
Då ser jag blomman som går och slår ut nu och det är sommar och det är jättefint att det är vår. En del poeter...
Det är så hemskt. Jag har en grej, Andreas, och det är det här. Säg då att du har hoppat på det här tåget för du är lite osäker på din identitet. Och så har du hoppat på det här tåget och så går du runt och säger till folk men jag har känt på mig, något har varit konstigt hela mitt liv. Det har gått så dåligt med, kommer du ihåg när jag var ihop med Börje och det funkat med Börje, vi kunde inte prata med varandra.
Mm.
Jag har kommit på vad det är, jag har alltid varit autistisk. Och så säger man till sin mamma, du märkte inte det när jag växte upp liksom. Så det blev ofta konstigt hos oss, men det var för att jag var autistisk. Mm. Så man går runt och så liksom, fattar du hur jobbigt det är att ta sig ur det? Man har gått runt och sagt det att man är en autistisk person.
Mm.
För att man har, det är ju som att skaffa den senaste heta tatueringsvågen eller någonting.
Mm.
Ja, men hur fan ska du ta dig ur det?
Påminner ju lite om att säga att jag var född i fel kön. Det tangerar ju det också.
Ja, eller när typ massa personer har experimenterat med sexualitet. Så de någon gång under tonåringen så är de bisexuella. Och sen så efter 30 så är de inte det igen. Och så vidare. Mm. Mm. Alltså liksom... Flyktig identitet. Det är samhället som har misslyckats. Nu låter jag nästan som en socialdemokrat, men det är faktiskt samhället som har misslyckats. Att inte det är lättare för folk att skaffa robusta identiteter. Det är liksom, det är ett allvarligt problem.
Förflytande och fragmenterat samhälle på något sätt. Då.
Ja, men det är och bara en sån sak som jag kommer ihåg när man växte upp på 80-talet. Då var det en sån slogan man hade och det var så här, då hade man en slogan som var Sverige är fantastiskt, eller hur? Utropstecken. Och det var ingen, det var bara en sån grej. Och då var det många som bara, fan vad gött vi har det här, vi äter jordgubbar med mjölk, det gör vi här i Sverige.
Alltså, men tydligare värld.
Positiva
saker.
Jag har
ett jättebra exempel. Temple Grandin, doktor Temple Grandin, som är en riktig autist. Autist kan man ju säga. Hon beskriver sitt liv så att hon är väldigt tacksam över att hon växte upp på 50-talet.
Ja.
För då var saker klara och tydliga, har hon analyserat. Det var liksom, ja, men du var tvungen att säga tack för maten. Du var tvungen att sträcka fram handen och hälsa på den här grannen. Vissa saker var självklara och liksom tydliga. Folk var inte helikopterföräldrar. Och hon liksom fick fan bete sig. Och hennes mamma var jättenoga med. Nej, men du måste fan bete dig och sådär. Så hon fick de här klara och tydliga gränser i uppväxten. Och det hjälpte henne att faktiskt bli en hyfsat. Hon är ju väldigt abnorm får man ju säga på psykologiska plan. För hon har ju väldigt... Hon är ju väldigt systematisk i sitt tänkande, väldigt systematisk, väldigt, väldigt dålig på emotionella saker överhuvudtaget. Hon har ju aldrig haft en relation och sådär, för hon är inte intresserad av det.
Men det just hon skulle nog kunna skjuta någon utan att bry sig, tror jag.
Nej, det är klart hon inte kan.
Det tror jag.
Nej, men hon menar ju det också då, på 50-talet, det var väldigt tydlig moral. Det var liksom väldigt, hon har ju svartvit, det är också något som är typiskt för riktiga autister då, de är väldigt svartvita i sitt tänkande. Att ändra på någonting är ju helt omöjligt. Om en riktig autist, autistisk unge till exempel då, skulle kanske behöva räkna alla träd här på väg till skolan.
Ja.
Och så, eller gå en viss ordning. Eller liksom, vi måste göra det så och så. Så de är väldigt rigida i sitt tänkande va?
Försöker skapa ordning. Men, då, jag skulle kunna tänka mig att det är ungefär som i Montessori ibland så har man märkt att liksom att ja, många elever tycker det är jättebra med Montessori och det funkar bra och de presterar bra. Men de barnen som ofta kanske har någon typ av problem som behöver mer ordning och reda, de får ju åt helvete i Montessori. Och jag tänker att vårt moderna samhälle, det är som en enda stor Montessori nu.
Ja, precis.
Allt är Montessori.
Vi har inte, vi har allt är Montessori. Ja. För det är ju det.
It's a Montessori world.
Ja, men det är precis de här fasta gränserna. Och det gäller ju könsroller och sånt också. Det var ju tydligare och det är liksom klart att man ska ha respekt för föräldrarna.
Och äldre barn.
Ja, äldre överhuvudtaget.
Som de ungjävlarna här som tilltalar mig när jag sitter där.
Ja, de har ingen hyfs alls.
De har ju inte det.
Nej.
Hur fan vågar de?
Ja. När de ser att vi vuxna sitter här och talar och dricker kaffe.
Då vågar de störa oss.
Ja, precis.
Det är ju, då har ju de misslyckats fullständigt i deras familjer.
Ja, total gränslöshet. Ja,
precis.
Men ja, nej, men precis. För det är liksom, och, men också det här då. Och det här drabbar ju då, jag tror faktiskt. Ja, det drabbar ju killar också. Men jag tror unga tjejer kanske också är i väldigt hög grad. Just på grund av det här. Att det är så jävla lösa boliner. Med identitet och könsidentitet. Och man blir en hjälte när man liksom ska gå in i vissa roller. Nu är jag Eddie och ska operera bort mina bröst. Och
men
så,
jag anser
och så ställer
att
samhället
kvinnor,
upp på det.
Ja, men jag anser att fler kvinnor är mer flytande i sina identiteter och i sin sexualitet. Och jag tror, och det här, jag skiter om jag får skit för det här. Men jag tror att det beror på det här. Att när människan har liksom växt fram och erövrat jorden så är det så här att i stamkrig till exempel så rövar man ju bort kvinnorna. Och man kan se ofta i mänskligheten, man ser det i vårat DNA liksom, att ibland är det väldigt få män som har skaffat jävligt många barn. Och det beror ju ofta på att liksom olika typer av haremgrejer, att man rövar bort kvinnorna. Och jag tror att det som
slaveri, man, som det kallas.
Men jag tror att kvinnorna har, för männen slog man ihjäl. Jag tror att kvinnorna har utvecklat, de är mer plastiska på det sättet. De är mer flexibla. på grund av det. Mm. Måste byta män. Mm. För plötsligt är de beroende av fiendestammens gubbe. Mm. För nu är det han som skyddar dig. Mm. För din förra man är ihjälslagen liksom. Mm. Så att jag tror att de har blivit väldigt... jag tror att i våra gener så är kvinnorna mycket mer liksom... vad ska man säga, frigjorda i sin identitet liksom. Mm. Jag tror de har lättare att flytta till ett annat land. Jag tror de har lättare för förändringar. De är mycket, på det sättet mycket coolare liksom. Mm. Kvinnor är ju alltid bättre hippies än män. Manliga,
liberala,
ja, manliga hippies föraktar jag. Kvinnliga hippies kan jag tycka är lite goa. Mm. Faktiskt. För det är en väldigt kvinnlig egenskap.
Om man tar Big hippie. Five så är ju kvinnor mer öppna.
Precis. Jag sitter ju inte bara, jag sitter ju inte bara och hittar på
nej,
det.
Precis. Nej. Men higher in openness. Men detta gäller kanske också då Valandlärarna där. Det var ju fyra kvinnor och de verkar ju väldigt... Mm. På sätt och vis är de ju rigida i sitt tänkande som gjort då, men de är ju också väldigt uppenbarligen flexibla, för då, nu är det, nu kan det vara det här, nu tänjer vi på det här och vrider på det här, så det är liksom, det är väldigt plastisk intellektuell värld de befinner sig i, som alltså motsats till dig och mig, eller vi är ju väldigt också smidiga, kan röra oss i olika tankegångar, men de stöter ju på patrull då när en riktig psykolog som hon i GP där.
Du vet,
när de möter hennes argument och tankegångar. Många. För hon är inte där. Hon är inte lika high in openness som de här, om man ska spekulera.
Men du har ju snackat också om patologisk öppenhet som kan vara ett problem.
Ja, precis.
Det tror jag. Men jag har ett annat exempel, och det är att många kvinnor man träffar, de gillar typ förra snubbens musik.
Mm-hmm. Fan, vad det här låter ju väldigt kontroversiellt.
Nej, men det kanske är kontroversiellt, men det är sant. Mm-hmm. Det var åtminstone så när man var yngre liksom. Och det tror jag också har med den öppenheten att göra. Att de är helt enkelt så suggestiva liksom. Mm. Att de gillar sin mans musik liksom. Mm-hmm. Och sen så, då tänker jag ibland att... Fan, jag lyssnar på skitjobbig musik. Vad har jag lämnat efter mig? Vad har jag spritt till nästkommande män? Mm. Med Richard Wagner och black metal. Nej, jag skojar bara. Det är ingen som har gillat min musik. Men, men det är tydligt.
Nej, jag har svårt att föreställa mig att en tjej sätter på liksom Wagner så här. Wagner måste
nej,
ju lyssna
för, jag är för
till sin nya kille.
Nej, jag är för omöjlig för det. Men, men tendensen tror jag är, det påminner om det här. Liksom, att det finns en... men jag vill trycka på det, att det är också något positivt, den suggestiviteten, den här ökande openness to experience som det heter inom Big Five, som finns bra evidens för, det är också någonting, det är någonting i grund och botten bra, men i det här fallet då när de snappar upp såna här knäppa identitetsrörelser och aktivism, då är det dåligt. Alltså det är en mekanism. Liksom. Det är en jävla hammare. Du kan slå ihjäl någon med hammare eller du kan bygga ett hus. Mm. Det är bara en mekanism. Mm. Säger jag på ett aspigt vis. Men det är ju det. Liksom. Mm. Ja. Ja, vad säger du, Andreas?
Oh, nej, men vi kanske är klara. Vi kan ju bara nämna att jag fick en recension publicerad i Svenskan idag av den här koryféerna av Lena Andersson som handlar om Palmemordet.
Du vet, Andreas fucking Stopendal i Svenska Dagbladet. Ja, bra gjort. Det var, häftigt. Bra.
Men de hade fuckat lite med texten tyvärr.
Ja. Berätta, vad är det Svenska Dagbladet har gjort?
De har tagit en mening och ett stycke nästan och dubblat det, lagt in i... Så det var ju någonting som jag hade skrivit. Det här hade jag skrivit och jag visar nu Oskar. Det är ett stycke här. Ja. Med sin smarta skröna om 80-talet, hemmagjorda charlataner, Ebbe Karlsson med flera i Socialdemokraternas
innersta krets. Ja, då har de klistrat in det igen där. Ja, det var ju dumt.
Ja, men så har de... Och jag gick ju och kollade det som jag hade skickat till dem, men det fanns ju inte där.
Alltså, de har ändrat på vad du skriver och de har stavat fel på ditt namn också.
Ja, det är någon miss. Men det kan ju vara en miss, men det är ju fruktansvärt irriterande att de stavar fel på mitt
svenska efternamn. Men det kan ju vara att det är mycket sommarvikarier fortfarande då.
Ja, så kan det vara.
För Svenska Dagbladet ska ju ha högst kvalitet i Sverige. Men det är ju oroväckande om de ändrar på vad du skriver. Det är ju inte...
Ja, jag tillät dem att ändra lite småsaker och det gjorde de perfekt.
Var du väldigt tydlig med vad en småsak är för någonting?
Nej, det var jag inte. Men det här kan de ju inte ha gjort medvetet. Nej. Så paranoid är jag inte med den upprepningen där.
För det som oroar mig lite är ju att...
Då tror ju folk att jag är inkompetent.
Ja, men det som oroar mig också är liksom att om man inte kan lita på att det är den som har skrivit det, det liksom är inte så bra. Det är inte så bra liksom, eller hur?
Nej, det här misstaget är inte bra.
Nej.
Det är liksom, så jag vill gärna få reda på vad som hänt där. För det, jag framstår ju som en idiot om folk tror att jag har gjort det misstaget.
Att
du skriver
saker två gånger.
Ja, precis. Då framstår jag som hjärnskadad.
Men korrekturläser de inte? Det måste ju någon upptäcka. De kanske inte gör sånt längre.
Nej, de har ju inga korrekturläsare.
Det är för fan svenskan liksom.
Ja, men man har inte korrekturläsare anställda längre. Finns inte.
Ja, det är så dumt.
Ja, det
här kanske också är aktivisternas fel. Nu börjar jag bli lite paranoid.
Man blir ju fan paranoid.
Nu är jag paranoid. Ja. Nu sitter de där och saboterar för dig här i de här...
Fina rummen.
Ja. Nej, jag sitter i mörka neuromixade rum sitter de och saboterar folks text. Ja, men det var... Jag läste,
saboterar normalt.
Jag läste din recension i svenskan och jag tyckte den var väldigt bra.
Ja.
Det kan jag säga. Och det var synd att de sabbade din text, men det är ju, de sabbar ju sin egen tidning också, så man kan ju undra vad liksom ambitionen är. Men...
Ja, det kändes jävligt onödigt.
Ja, ska vi lägga ner här innan regnet kommer? Tror du det blir regn?
Nej, det tror jag inte faktiskt. Nu känns det faktiskt som om det...
För vi satte igång och då hängde det verkligen över oss.
Ja, det regnar någon annanstans nu då.
Det är jävligt skönt ute, man kanske skulle ta en pilsner, även fast det är vardag.
Ja, det kanske vi kan göra.
Ska vi göra det då?
Ja. Okay, en billig pilsner
en lite billig pilsner utan att överdriva.
Ingen excess.
Nej, inga shots.
Nej, inga shots.
Inga shots. Inga shots. Nu
igen, nej, nej, nej. Nej, det är gammalt. Ja, okay. Men också, ja.
Ha det jättebra.
Ja, hej.